För ett antal år sedan läste jag i förbifarten en liten tidningsnotis. Den handlade om en hyllad svensk idrottskvinna. Spelar ingen roll vem det var. Kommer du sitta och tänka på det hela predikan, vem det var. Men det spelar ingen roll. Och så stod det så här. Ibland uppfattar jag henne som så där frikyrkligt präktig. Grejen är att det här var ingen kristen, så vitt jag vet, idrottare. Men det var noterbart att ordet frikyrklig och präktig så lätt hörde ihop. Det är en intressant kommentar, va? Och vi anar möjligen vad som kan menas med det. Det är viss skillnad, eller stor skillnad, mellan präktighet och godhet. Att vara en genuint älskande, fridfull, vänlig, god, tålmodig och glad människa är inte synonymt med att vara präktig. Jag vill tro att det går att odla de här, det som vi nu är inne i serien här om andens frukter då, dessa egenskaper, utan att det får oss att liksom sätta oss på höga hästar eller börja stöta bort människor eller få folk att känna sig obekväma. Utan jag anar att det inbjuds till något helt annat i det här. Nämligen att människor sänker axlarna. Att det attraherar. Att det väcker längtan och väcker nyfikna frågor. Vem är du? Vem följer du? Vem tror du på? Och vi återkommer så småningom i predikan till frågan om godhet kontra präktighet. I en rad liknelser så betonar Jesus att himlen är något oansenligt. Eller himmelriket är något oansenligt. Något litet som planteras i världen och som påverkar mycket mer än man kunde ana från början. Ni vet, han använde bilden av skatten som är nedgrävd i jorden eller senapskornet eller surdegen. Och gång på gång återkommer den här idén om att himmelriket är så lätt att nonchalera därför att det på en första anblick är så litet eller så futtigt. Och att det så småningom kan påverka på häpnadsväckande sätt. Vad består det där riket i? Ja, det kan beskrivas på många olika sätt. Paulus, när han beskriver det här, så talar han om vad som sker när en gemenskap av Jesus-troende ställer sig under andens befäl och ledarskap. Då kommer anden att utveckla frukt i våra liv och i vår gemenskap. Och de här attityderna, sätten att bemöta varandra, kan bli den där surdegen som till sist börjar omskapa och påverka en hel omvärld. Att följa Jesus eller att stå under andens befäl, det är olika sätt att uttrycka samma sak. Det är anden som hjälper oss att följa Jesus. Det är anden som gör oss kristna. Anden, lyssna nu, anden lämnar oss inte i sticket när vi ska försöka bli som Jesus. Som om vi skulle prova med det på egen hand. Nej, det är med andens hjälp som människan sakta men säkert kan börja bli Jesus-lik. När kyrkan inleder vandringen för att börja likna Jesus så förses vi med Gud själv. Han står inte som någon liksom rektor eller examinator och ser om vi har lyckats med det här eller inte, som om han var vår liksom den som ska pröva på det sättet. Ja, det finns texter som talar om att Jesus, att Gud prövar våra liv. Men han är ju med oss i det uppdraget, i den vandringen, i det formandet. Han är inte emot oss i det. Han försöker inte kugga dig, utan han förser oss med sin egen närvaro för att vi, både som individer och som gemenskap, allt mer ska börja smaka Jesus. I takt med att anden genomsyrar vår gemenskap så händer det där som beskrivs i Galaterbrevets 5:e kapitel. Där det talas om de här frukterna, vi kommer dit om en stund. Det är det här Bibeln kallar för helgelse. Vi är liksom satta på en väg och vi går en vandring. Kommer du ihåg vad vi pratade om i vår serie i början på det här året? Om hur kristen tro beskrivs snarare som en rörelse, en väg och en vandring istället för i allt för stillastående termer. Och så handlar det om att bli allt mer lik Jesus. Paulus han säger i Romarbrevet så här, att vår bestämmelse är att formas efter Guds sons bild. Det där kan man suga på rätt länge och grunda på vad det betyder. Vad betyder det egentligen att börja likna Jesus? Och hur tar det sig uttryck? På sätt och vis kan man säga att det här genomsyrandet sker i två steg. Det första handlar om anden i församlingen. Genomsyrandet har med oss att göra. Anden tar allt större plats i våra liv, genomsyrar våra attityder, våra relationer, vårt sätt att hantera världen och tillvaron och alla tänkbara olika omständigheter och skikt i våra liv. Så genomsyrandet har med oss att göra först. Guds väg i våra liv handlar om att vi tar emot och vi blir emottagna. Men det andra steget, det handlar om himmelriket i världen. Anden påverkar församlingen allt mer. Och den här församlingen, riket, Guds verklighet i världen, börjar sakta men säkert genomsyra sin omgivning. Ser du hur det här sker i två steg? Vi har fått anden. Ni vet vad som sker när vi döper här, va? Och så lägger vi händerna på dopkandidaten efteråt och ber om helig ande. Och vi tror att varje gång vi gör det så svarar Gud på den bönen. Han fyller människor med helig ande. Det händer någonting när vi blir döpta och börjar tillhöra hans rike. Men det fortsätter också. Det är som att hela livet är ett enda stort liksom öppnande för allt mer av andens värld i våra liv. Så att det liksom står inte still. Och när anden börjar påverka församlingen allt mer så uppstår något mycket, mycket spännande. Som fadern sände mig, säger Jesus, så sände jag er. Alltså det är som att anden uppfyller oss. Men inte nödvändigtvis att vi företrädesvis ska ha liksom lite schysstare möten och lite skönare bönesamlingar. Utan det händer någonting som har med världen att göra. Gud, rör vi oss för världens skull. Nu ska vi läsa en bibeltext som redan har citerats idag. Nämligen från Matteus kapitel 5. Då kommer vi in i bergspredikan. Jesu världsberömda tal. Och ifrån vers 14 står det så här: ni är världens ljus. En stad uppe på ett berg kan inte döljas. Och när man tänder en lampa sätter man den inte under sädesmåttet utan på hållaren, så att den lyser för alla i huset. På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himlen. Vi är världens ljus, säger Jesus. Precis som Eva var inne på inledningsvis, så i Johannes evangeliet kallar ju Jesus sig själv för samma sak. Och man kan undra, hur hänger det här ihop? Är det vi eller är det Jesus som är ljuset i världen? Men djupast är det naturligtvis han som är det. Men det händer någonting med oss lärjungar när vi öppnar oss för det ljuset. Det är som att hans ljus reflekteras i oss och också vi blir med och lyser upp världen. Inte kaxigt, inte exklusivt, inte självupptaget, utan med något slags ödmjuk insikt om att anden har tagit sin boning i vanligt folk. Det är enastående märkvärdigt. Och då säger Jesus så här, att era gärningar skapar uppmärksamhet. Och då tänker jag att de inte nödvändigtvis gör det för att de skulle vara så spektakulära, utan för att de bär på en annan doft, en annan smak. Vi har ju lite svårt för det här talet om gärningar, och det är som att vi lätt går i baklås när vi funderar över det. Det känns lite krampartat. Vadå gärningar? Det handlar väl inte om gärningar? Ja, men Jesus bjuder in oss till någonting här. Poängen är inte att gärningarna ska imponera, och särskilt inte på Gud, utan de kommer snarare som ett slags direkt konsekvens av att Gud har rört vid våra liv. Att vi har ställt oss under hans ledarskap och under hans herravälde. De har inte för avsikt att impa på Gud, utan att väcka människors intresse för honom, för hans godhet och för hans nåd. Om man skulle fundera över de där gärningarna och attityderna och lägga den här texten som vi nu har varit i vecka efter vecka ifrån Galaterbrevet 5 jämte det här. Kärlek, glädje, frid eller fred, det är samma ord. Tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskningen. Frukten. Alltså, jag tycker det är så spännande att det används ordet frukt. För frukt handlar ju om smak, om doft och om mättnad. Vad doftar det i närheten av en gemenskap som står under andens befäl? Jo, där finns något omisskännligt gott. Jag älskar den här tiden på året när apelsinerna börjar bli goda igen. Det är ju så, alltså, att skala en bra apelsin är ju helt oslagbart. Och det luktar i hela huset av den här fantastiska frukten. Vad är det för doft runt våra liv och vår gemenskap? Om vi återvänder till Matteus 5 så säger han: ert ljus ska lysa för människorna så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himlen. Vers 16. Tänk att Jesus liksom bjuder in oss vanliga stapplande människor in i treenighetens dans. Sonen, som Johannes beskriver, själv Gud och alltid nära fadern. Han säger att också lärjungarna, också vi som är här idag, också du som sitter framför skärmen eller radion, har Gud till din far. Det är ju häpnadsväckande. Han liksom viker in hela den kristna kyrkan i att vara barn till Gud. Det är enastående. Och så säger han att de där goda gärningarna får oss att påminna om fadern. Lite tidigare i Matteus 5, i saligprisningarna, så står det i vers 9: saliga de som stiftar fred, de ska kallas Guds söner. Och det är som att det där att vara son eller dotter dotter, att ha Gud till sin fader, inte endast liksom, eller exklusivt handlar om att vi liksom kan tänka på oss själva som Guds barn, utan här finns också någonting som har med likhet att göra. Den som stiftar fred blir barn till Gud, för han gör det. Den som gör de här andra sakerna som det står om i texten om ljuset här får människor att prisa vår fader i himlen. Vad är kopplingen? Jo, att de här attityderna, handlingarna, bemötandet får oss att likna fadern. Det är grejen. Anden drar in oss i treenighetens dans och gemenskap, och så blir vi allt mer påverkade av det. Det är själva tanken. Men vad svårt det här är. Kyrkans historia har inte precis alltid rosat marknaden med kärlek, fred, glädje, tålamod och vänlighet. Det finns lite allt möjligt. Ibland har kyrkan gjort det, men allt för ofta inte. Låt mig få identifiera två fallgropar, och så ska vi försöka fundera över någon väg framåt i avslutning sen. Den första fallgropen i allt det här är resignation och uppgivenhet. Man ser sig i spegeln, eller man ser sig omkring i den världsvida kyrkan eller i den lokala kyrkan, eller man kanske inte ens behöver gå längre än till sin egen cellgrupp, och så tänker man, eller sin familj, och tänker, det här med andens frukt funkar ju inte. Nu har jag varit med i den här kyrkan hur länge som helst. Jag har inte blivit vänligare. Och så drabbas vi av den där modlösheten. Har du smakat på den? Kyrkans liksom, tänkare och bedjare genom historien hjälper oss att förstå vad det är. Modlösheten kommer från demonerna. Att det inte spelar någon roll. Att det ändå aldrig kommer att gå. Jag skiter i det här. Jag checkar ut. Det är aldrig andens röst. Modlösheten behöver jag se upp med. Den behöver jag tala med Jesus om. Det andra diket jag skulle kunna hamna i, eller den andra fallgropen i det här, det är ju att om det inte funkar så skulle jag ju kunna fejka med oärlighet och hyckleri. Eftersom vi inte riktigt lyckas med godheten, eftersom vi i allt för stor utsträckning är präglade av en värld utan Gud, så kanske det är bättre att låtsas. Det är ju det här fariserna i viss mån gör. När man inte tror att man får visa vem man är, när man inte tror att man får sänka garden, då kommer hyckleriet alltid krypande. För hycklaren, vid hyckleri, när Jesus pratar om fariserna, så är det verkar vara hans kraftfullaste kritik mot fariserna. Han är ju så otroligt tuff mot dem. Och så talar han om hyckleri. På grekiska kallas det för hypokrites, och det är därifrån engelskans hypocrite kommer. Det betyder egentligen skådespelare. Och så säger han att ni är skådisar. Ni fejkar fromhet, säger han till dem. Det blir viktigare att verka generös än att verkligen vara det. Det räcker i så fall att folk tror att man är kärleksfull, men det spelar mindre roll om man verkligen är det. Och alla miljöer som önskar ta sin tro på allvar riskerar att bli hycklare och fariser. Det är inte i första hand flumputtarna som riskerar det, utan kanske snarare vi som sitter här, som hävdar att Bibeln ska både läsas och lydas, som hävdar att Gud kan gripa in och förändra vilken situation som helst, som hävdar att ondskan är ett faktum, att himlen finns på riktigt och att tron måste påverka vårt vardagsliv. Allt det här skulle en farisé under Jesu tid skriva under på. För ett antal år sedan hade vi en predikoserie här som vi kallade för Hycklare, huggormsyngel och andra EFK-are. Allt handlar om smaken, doften och mättnaden. Vad doftade det runt fariseerna? Ja, inte befrielse. Inte sänkta axlar. Inte glädje. Inte kärlek. Så vad är grejen då? Avslutningsvis. Hur liknar vi allt mer Jesus? Hur blir vi ett ljus som lyser för världen genom våra goda gärningar? Vi skulle kunna läsa den här texten och säga, men det går ju inte. Ja, men fast Jesus säger ju de här grejerna. Han bjuder in oss till någonting här som verkar finnas inom räckhåll. Låt mig få ge ett råd till dig. Eller en vägledning till dig. Istället för resignation och uppgivenhet eller oärlighet och hyckleri så skulle jag vilja lansera återblicken på dagen. Om jag varje kväll talar så ärligt jag kan med Jesus om den dag jag precis har levt, om frukten i mitt liv, om kärleken, om glädjen, om friden, tålamodet, om vänligheten, godheten, troheten, mildheten och självbehärskningen. Och liksom lägger fram det här som ett slags dagligt bokslut. Och så bjuder jag in honom i ett vuxet samtal om det. Vad är det jag har reagerat på idag? Varför blev jag så orimligt arg i den här situationen? Vad var det som gjorde att jag blev så illa till mods när det här hände? Men också det som smakar gott. Tänk det där varma mötet som verkligen bar en smak av anden. Vad var det som hände där? Och så talar jag med Jesus om det som liksom, som ger smak. Både god smak och lite sämre smak. Kom ihåg Eas predikan för några veckor sedan om Gud ger växt, Gud ger frukten, men vi bär också ett ansvar för hur det här omgärdas. Jag tror att den där återblicken på dagen är en ganska avgörande ingrediens för att sträckas efter det. På vår hemsida ligger alla predikningar som ljudfiler. Och där finns också en liten sammanfattning av dagens predikan. Där kommer jag lägga ut en liten kort bön om du skulle vilja ha lite hjälp att be en bön vid återblicken för dagen. Vad finns det att vattna? Vad var det som brast idag? Hur kan jag öppna mig ännu tydligare för andens ledning och herravälde i mitt liv? Låt mig avslutningsvis bara säga, jag är, om jag ska vara ärlig med dig, och det ska man vara, så är både modlösheten och hyckleriet väldigt nära till hands för mig. Så är det för oss. Och gång på gång behöver jag liksom titta på det och med Guds hjälp avslöja det och be anden om allt större tillträde till mitt liv. Ska vi be tillsammans? Fader, Son och Helig Ande. Tack att du har vänt dig till världen och till oss. Tack för ditt tålmodiga sökande efter vårt hjärta. Tack att du inte ger upp. Tack att du är alla de här egenskaperna personifierad. Du är källan till all kärlek, glädje, frid, tålamod. Allt det här som vi så innerligt behöver. Vi vänder oss till dig. Ta allt större plats i våra enskilda liv och i vår gemenskap. Hjälp oss att avslöja det som drar oss bort från dig. Och följa dig allt närmare. I Jesu namn. Amen.